En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Då har man ju den här grundinställningen, om du backar till början, det här med mörk medeltid, där folk var passa ut vidskepliga korkade, trodde på häxor och trollkarlar. Och det skulle ha varit någon sorts ursprungstid för det som sen blir häxförföljelserna. Men där kan vi faktiskt ge den tidiga medeltiden godkänt. För detta stämmer inte alls. Kyrkomännen, alltså prästerna som då långt senare på 1500-1600-talet skulle gå i spetsen för att bränna häxor på bål, de är helt emot tanken på att det ens kan finnas verkliga trollkarlar och häxor under den här epoken. Välkomna till Harrisons dramatiska historia med mig, Dick Harrison, och
Katarina Harrison Lindberg. Vi sitter i en studio i Lund och poddar.
Just det, och nu har vi kommit in på den, nu måste jag säga, det här klyschiga, fula, dumma, mörka medeltiden. För det är det man brukar säga om tidig medeltid. Den är dum, obildad, analfabetisk, allmänt mörk. Och vi vet så lite om den.
Ja, är det sant, Dick?
Det är absolut inte sant. Det är fel på flera olika plan. Vi vet jättemycket om den, alltså att vi inte kunnat ta det med poddarna. Vi har betydligt fler källor än vi vet. Men fördomarna ligger där ändå och behöver konfronteras. Bland annat det här att folk ska vara ovanligt korkade och vidskepliga. Och ska man komma riktigt i clinch med det här, så måste man ju ställa frågorna, hur vidskepliga var folk egentligen? Vad vet vi om hur folk tyckte och tänkte?
Ja, det roliga är att du säger nu, folk var inte så dumma och korkade och vidskepliga, och sen så ska vi ha ett poddavsnitt som handlar om hängande
målar. Nej, att vi kan ha det beror på att det sitter en massa besserwissrar förstås i påare och forskare, akademiker redan då och klagar över vidskepelse och skriver ned om dem. Och det är det som gör att det här blir spännande. Det är från och med nu som vi på allvar vet hur folk tycker och tänker, även när de är dumma, enligt vårt bildade, upplysta sätt att se. Så nu ska vi ha lite stickprov i medeltida folktro från den äldsta medeltida epoken. Vi ska möta änglar, demoner, häxor, trollkarlar, astrologer och andra företeelser som befinner sig i bildningens utmarker.
Ja, det här blir ju faktiskt, det blir intressant. Ja, och jag vet inte jättemycket om änglar faktiskt. Du vet säkert mer om änglar än vad jag vet.
Jag vet en hel del om änglar, och det beror på att jag har deltagit i en del projekt, framförallt i Italien, som har visat hur änglar började gestaltas under den här epoken. De hade fått vingar då till exempel. Det hade de inte innan. Under tidig medeltid så fick de vingar för man trodde att de kunde flyga. Dessförinnan så brukar man tänka sig dem som vanliga människor. Änglarna är alltså då ljusgestalter och budbärare. Och i Bibeln så har de framförallt funktionen att göra folk skräckslagna för att komma med gudomliga bud. Man dyrkar dem inte på samma sätt, och de är framförallt väldigt få. De här tidigmedeltida änglarna som började dyka upp med vingar, de har många fler rötter än de kristna. Det är troligt att de tidigare har fungerat som någon sorts daimones, alltså andar som far runt i Grekland och Italien och som folk tror på, som har gett dem någon sorts inspiration, lite sjätte sinnet. Sokrates som ska inspireras som är daimon. Men man inte lyckas utrota tron på de här andarna, då införlivas de med kristenheten och får epitetet änglar istället.
Ja, det låter ju som att tack vare daimones så kom änglarna att bli någon sorts vinnare helt enkelt. De blev vanliga.
Ja, och eftersom de nu var tvungna att flyga runt och inspirera folk, ja, så måste de ha
vingar. Som Gustav Dorés illustrationer eller frimärksänglar, eller inte frim, vad heter det, bokmärksänglar.
Precis.
Och sånt. Men de hade också personliga namn och egenskaper och olika hierarkiska nivåer. Så att det blev som en hel samhälle nästan skulle man kunna säga av de här änglarna. Överst stod den här profetiske Gabriel. Den Gabriel som Muhammed träffade på.
Ja, precis. Jibril som då ska ha gett honom Koranen. Så alla gillade änglarna, både kristna och muslimer.
Och den starke Mikael som var jättepopulär under tiden.
Med gärna svärd i hand och döda drakar.
Sen fanns det en som hette Rafael som ansågs läkekunnig. Och så fanns det en som var en eldängel som hette Uriel.
Och sen drösvis med andra änglar där
under. Massor med mer eller mindre
Helgero, Helromiel och så vidare.
Märkliga namn.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Men alla de här är änglar, olika grader, olika duktighet och de är goda krafter. Men daimonestik, jag tycker det låter som demoner.
Ja, det är det också. Alla de här varelserna som man under antiken i folkdom trodde flög runt och inspirerade folk. All inspiration är inte av godo. Sokrates daimon, ja, den gav honom goda idéer. Andra daimoner kan hitta på bus. Och de kan ju inte göra om till gudomliga budbärare. Alltså folk som ställer till en massa elände och så vidare då far in i folk och får dem att göra dumma saker. Onda andar. De måste man också hantera för de tror folk också på. Alltså får de bli någon sorts satanisk härskara som är oppositionspolitiker i sammanhanget. Alltså demoner.
Men trodde kyrkan på demoner?
Alltså ursprungligen på onda andar som kan fara in i folk. Det är belagt i Nya Testamentet. För det var så vidaspritt att det trodde folk på. Sinnessjukdom förklaras ofta med onda andar. Däremot så finns det ingen teologisk uppfattning om vad en demon är för någonting och hur den står i relation till andra demoner. Det är sånt som kommer ungefär samtidigt som man utvecklar tron på änglarna. Och när, om vi flyttar fram till sent 500, tidigt 600-tal, då finner vi ju en sån som påven Gregorius den store har blivit så pass troende på att demoner existerar att han kan lägga in dem i roliga historier och sedelärande berättelser. Till exempel hur en nunna som äter för glupskt vräker i sig mat och blir besatt av en demon. Ja, då är det för att hon gjorde inte kosttecknet över salladsbladet. Och när en exorcist tillkallas så säger demonen, ja, jag besatte henne, men det var inte mitt fel för den där glupska nunnan åt upp mig. Ja, herr demon, ni har rätt. Nunna, gör inte om det här.
Det låter ju som demonerna fungerar som syndabockar.
Väldigt ofta så kommer de att fylla den funktionen i folkkulturen. Det var inte jag som gjorde det, det var demonen som fick mig att göra det. Och den här ängla-demon-likställigheten med de här två konkurrenterna, den kommer sen att bilda skola och den har vi med långt in i nutiden. Jag menar, Kapten Haddock ligger där och försöker sova. Det finns en whiskyflaska bredvid.
Så ska han ta den?
Ja, ta den. Det är hår på bröstet och dricka lite whisky,
säger Haddock-demonen.
Nej, ta den inte. Låt den vara. Du blir bara full och dum.
Ja, den typen av historier dyker alltså upp redan på 500-600-talet. För då hade den här daimonesuppfattningen övergått till änglar och demoner på ett sätt som folk gillade och som prästerna accepterade. Och sen dess har vi haft den kvar, för vi har alla tyckt att det här, oavsett om vi tror på det eller inte, så är det så pass bra metaforiskt att vi vill inte släppa det.
Men hur blev man av med en demon då? För att om man nu tänker sig att de här verkligen var verkliga, som den här, du drog den här berättelsen med nunnan och demonen på salladsbladet.
Jag kan ta en till. Jag kan ta berättelsen om den fulle prästen som kom hem. Det är också från Gregorius den stores dialoger. Han ska då ha kommit hem, han heter Stefan, en kväll, trött, obetänksam, hade suttit för länge på krogen gissningsvis, och så tillkallar han sin tjänare med orden Veni diabole, discalcia me. Kom hit och ta av mig skorna, din jävel. Notera att han säger din jävel, diabole på latin. Och diabolus, jävel, är synonymt med demon. Och då sitter den demon i närheten, som antagligen sitter och sover, minding his own business. Men när han hör en präst besvärja honom, kom hit din jävel och ta mig skorna, ja då måste man ju lyda, han har åkallat mig. Så då börjar skorna knytas upp av sig själva, av en osynlig varelse. Och Stefan inser att jag har råkat åkalla en demon. Jag måste sluta vara uppe så sent, dricka så mycket, bete mig så illa. Men så som präst har jag också exorcistmakt, så jag kan besvärja demonen att lägga av. Och säga, förlåt demon, jag syftade på min mänskliga tjänare, du kan gå tillbaka. Alltså, kalla på en exorcist, så funkar det.
Fungerade det med kors?
Inte än så länge. Det kommer. Alla de här knepen för att bli av med demonen, de byggs upp, läggs till successivt från den här epoken och framåt. I det här läget så är det framförallt ordet som fungerar. Du måste ha makt bakom ordet. Ska du åkalla en demon kan du inte vara vilken liten bonde som helst. Du måste ha pluggat, du måste ha kraften, lärdom, då kan du manipulera det. Och då kan du också bli av med den. Längre fram under medeltiden och ännu längre fram på 1700-1800-talet, då kommer man att utveckla det här med att demoner kan åkallas på vissa speciella sätt. Du kan sluta avtal med djävulen om du skriver ditt eget blod till exempel. Alltså du kan ha flera olika varianter som vanligt folk tror sig kunna lära sig.
Det här låter ju väldigt osannolikt. Har folk gjort det här på riktigt?
Ja, det kan vi komma till i en senare poddavsnitt. Framförallt på 1700-talet var det gott om stockholmare som sålde sig själv till djävulen.
Okej, okay, ja.
Idel karlar.
Det är ett senare poddavsnitt, det hör ju jag det.
Men min poäng här är att hela den här idén att du kan manipulera krafter, det är ungefär som det här med helgon. Folk ville tro på sånt här. Kyrkan klarade inte av att kväsa det. Och då ser man till att sätta kristna etiketter på det. Och så fick vi en massa helgon och en massa demoner. Sen bör man komma ihåg att det här inte nödvändigtvis länkar till himmel och helvete, utan det här är luftlagren kring människorna. Bara för att man har demoner runt omkring sig så innebär inte det att de har kommit ut ur en vulkan och bor i en Gehenna. Alltså det krävs mer tankearbete för att man ska ha länkat dem till djävulens härskar och helvetet. Överhuvudtaget så helvetet är också sån här sak som man börjar utveckla.
Ja, för det hade man inte kommit överens om vad det skulle ligga än. Om vi nämner Gregorius den store till exempel, han trodde att helvetet antagligen låg i underjorden eftersom det latinska ordet för det var infernum, alltså
där nere.
Ja, där nere. Att det är någonting som ligger under där vi är just nu.
Men man hade inte befolkat det med allsköns pinohålor och småjävlar.
Nej, man visste inte hur det såg ut. Man hade inte heller bestämt det här med som den katolska skärselden till exempel. Det var ingenting som man hade en.
Nej, det står inte nämnt i Bibeln. Nej. Och ingen under tidig medeltid kom på tanken att lägga till det, utan det kommer senare. Man bättrar på uppfattningar när man ställer frågor. Ja, men vad hände sen? Hur ser det ut där? På så sätt byggs helvetet och skärselden ut senare.
Men det här är ju väldigt intressant. Men jag vet att du har ju alldeles nyligen faktiskt skrivit en jättebok om häxor och häxeri och trolldom. Det är ju också en gren av detta.
Ja, och då har man ju bra att du tog upp det, för då har man ju den här grundinställningen, om nu backar till början, det här med mörk medeltid där folk var passa ut vidskepliga korkade, trodde på häxor och trollkarlar. Och det skulle ha varit någon sorts ursprungstid för det som sen blir häxförföljelserna. Men där kan vi faktiskt ge den tidiga medeltiden godkänt. För detta stämmer inte alls. Kyrkomännen, alltså prästerna som då långt senare på 1500-1600-talet skulle gå i spetsen för att bränna häxor på bål, de är helt emot tanken på att det ens kan finnas verkliga trollkarlar och häxor under den här epoken. Vad de menade var att visst, det finns människor som är dumma och tror att de kan utöva magi. Dessa människor är framförallt dumma. Och det är förkastligt att de tror att de kan göra allt det här. Men det är inte brottsligt att de utövar någon sorts makt, för de har ingen makt att utöva. Det brottsliga är att de är dumma nog att försöka. Det enda som verkligen kan åstadkomma någonting stort och mäktigt, det är Guds allmakt. Så de här människorna, de inbillar sig att de kan göra saker. Om man tar upp ett exempel från Nya Testamentet, en självutnämnd trollkarl som heter Simon Magus som dyker upp i Apostlagärningarna. Och han försöker då, han går till Petrus och apostlarna och säger att jag vill också göra underverk och mirakler. Hur mycket kostar det? Hur ska jag lära mig knepen? Varvid han blir vederbörligen utskälld. Du har ju inte fattat det här. Du kan inte köpa dig rätten. Det här är Guds makt genom oss. Välkommen in i kretsen så kan du få del av den också. Men du kan inte köpa den. Alltså, trollkarlar är charlataner. Tro inte på dem. Men det är inte så att de är inte farliga.
Det är lite roligt att straffet är att han blir utskälld. Det är inte att man bränner någon på bål eller något. Utan du får en utskällning och rätta in dig i ledet. Det är inte
brottsligt att vara korkad. Nej. Men du får faktiskt sätta dig på skolbänken. Det är mycket sundare inställningen att bränna honom på bål.
Ja, precis. Och för tanken var det att du kan inte trolla, du har ingen möjlighet att få den här kraften, det finns inga skäl att straffa dig för att du är bara dum.
Precis. Och det här finner vi då när vi tittar på, det har ju också sett med de här lagstiftningarna som dyker upp. Det är ju inga hårda bestraffningar mot självutnämnda trollkarlar.
Nej, det finns ett exempel i, det här är väl några av de äldsta regelverken om det här som finns faktiskt, från år 314. Då hade man en synod i Ankara, det är dagens Ankara, där det slogs fast att den som konsulterade trollkarlar måste göra bot i 5 år. Trollkaren kunde inte göra någonting, men den som trodde på trollkaren, det var den som var den som var dum, den får göra botgöring, men det är fortfarande inte att man blir bränd eller halshuggen.
Utan, läs på, gör inte om det.
Ja, läs på, gör inte om det här. Så att tanken var att det finns inte, tro inte på det här, det är okristet och dumt. Jag tror faktiskt man träffar på det här hos Heliga Birgitta också, om jag inte minns fel.
Ja, det är sista fasen man träffar på det, för efter hennes tid så blir kyrkan mycket tuffare och byter inställning.
För hon är ändå så här att den enda som kan göra under, den enda som kan göra någonting stort, det är Gud. Om ni, jag tror det är i samband med tomtormar. Precis. Hon skriver om det här, och tomtegubbar, att människor vänder sig till dem och ger dem gåvor och tänker att de ska komma och rädda huset, skörden, alltså, se till att det blir bra hemma på gården. Och hon är djupt upprörd över det här oskicket att folk ägnar sig åt det, men menar på att den enda som kan göra såna här saker, det är Gud, vänder till honom, era tröga bönder.
Och hon råkar därmed också nämna tomten för första gången i svensk litteratur.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det är 1300-tal. Ankara-synoden är 300-tal. Det var alltså 1000 år av kyrklig kamp mot vitskepelse. Sen vände det, och det ska vi återkomma till senare. Kyrkan trodde alltså inte på häxor och trollkarlar. De trodde inte att det här existerade. De kämpade för att folk skulle sluta tro på det.
Men det gjorde de ju inte.
Nej, och den här lärda teologin, den hade dessutom en annan fiende, nämligen kungar, hertiga och domare, de tror på häxor de också. Så bara för att man har någon sorts andliga experter som säger att nej, det finns inte, så innebär inte det att de som stiftar lagarna hänger med, för de är fortfarande rädda för såna här trollkarlar. Och tittar man på de olika krönikorna från tidig medeltid, tittar man på lagstiftningen som dyker upp, så finner man att kungarna fortsätter att beivra trolldomsbrott. De fortsätter att tro att det här kan vara farligt. Läser man Gregorius av Tours stora verk från 500-talets Frankrike, så överflödade av trollkarlar och spåmän. Harioli, Auspices, Sortilegi, Incantatores, som folk envisas med att konsultera. Nästan som den där spåmannen i Asterix. Ja. Folk vill tro på det, och då hjälper det inte att man kommer där med predikan och säger att vad dumma ni är, det här finns ju inte.
Nej, och jag tänker, om man ska förstå varför man håller på att älta där hela tiden och varför kyrkan var så fientlig och motstånd, alltså att man var motståndare till det här, det måste ju också ha att göra med att man under en väldigt lång tid befinner sig i en situation där kristendomen har liksom inte... Den har inte segrat, utan det finns fortfarande liksom mission att göra här. Man måste
konkurrens.
Tala om för folk att så här får ni inte göra, och det finns inget grund för detta, och så måste man hantera det på en massa olika sätt. Man fick göra listor på att det här är förbjudet, så här får ni inte bete er. Till exempel i äldre tid så fanns det traditioner med att man kunde dansa eller offra till avgudabilder vid källor och stenar, och man hade likvakor med partaj, och man firade eller mindes saker och ting på ett helt annat sätt som inte ansågs kristet, och då var man tvungen att tjafsa om det hela tiden, att få folk att sluta.
Det här är ju jättekul att man tjafsar, för just därför vet vi vad folk höll på med.
Det är ett jättebra exempel. Vi hade ju i en tidigare podd med de här najaderna och det att folk envisades med att gå och offra vid källor som man hade gjort för alltid. Och för att få dem att sluta så var man tvungen att vi gör det till en kristen grej helt enkelt, för det gick inte att få folk att lägga av.
Och så skriver man om det, och just därför vet vi vad man höll på med.
Hela julfirandet har faktiskt en grund i detta.
Ja, för man firade väl inte jul? Man drack väl jul?
Ja, man drack jul, och julen hade ju ingenting med Kristi födelse att göra, utan det var en äldre högtid. Alltså man firade vid vintertiden, så var det så ville man fira på olika sätt och det var helt omöjligt att få folk att sluta. Så till slut så bestämde man sig för att vi måste göra det här till någonting kristet. När föddes egentligen Jesus? Och så börjar man räkna och så bestämmer man sig för att det är ju precis här och där. Då kan vi göra det här firandet så att det faktiskt har med Jesu födelse att göra istället.
Just då så har vi parallella då julfiranden där man dels dricker sig hejdlöst berusad eller dricker åt asagudar eller bara dricker och så har du midnattsmässan och så försöker prästerna lägga något sorts kristet filter över det. Och så här är det ju långt fram i tiden, hundratals år. Så genom att titta på de här klagomålen över folk till vidskepelse så lär vi oss om vidskepelse. Vi har ju de här stormmakarna till exempel, de tycker jag är festliga.
Ja.
Tempestarierna som ingen har talat om idag, men som är ganska roliga som exempel på bortglömd vidskepelse.
Ja, en som nämner om det är en biskop Agobard av Lyon. Han angrep det här tempestarifenomenet på 810-talet. Enligt honom så var det så här att folk trodde att de här stormmakarna, de var förbundna med ett land långt borta som liksom låg uppe i himlen någonstans eller så. Magonia hette det. Och där färdades man på stormmoln och flög ibland ned till jorden för att stjäla säd från åkrarna. Det här var vad folk trodde på, säger han då.
Och han tror inte på det.
Nej, han tror inte på det här. Och det fanns egentligen bara ett enda botemedel mot det här, och det är att man fortsätter med ett envetet kristet upplysningsarbete så att folk äntligen ska lägga ner det här tramset.
Folk tror alltså att det finns folk som reser runt och flyger, inte bara änglar och demoner utan människor som lär sig göra det här också. Men det låter ju lite som valkyrier som reser runt.
Eller ja, det gör det.
Häxor på kvast.
Ja, och det här är inte enda exemplet på att man har inbillat sig att folk skulle kunna flyga. Vi hittade faktiskt i Norden också. I Havamal, Eddadikten, så nämns det trollkvinnor som högt i luften leka. Uppenbarligen så har de förmågan att flyga. Det går inte att förklara på något annat sätt. Vi vet ju inte när den här dikten tillkom riktigt och vi vet inte heller trollkvinnor. Det är, om det ska föreställa valkyrior eller om det är häxor. Andra häxor. Det är svårt att avgöra, men att det i alla fall finns kvinnor som kan leka upp i luften, det verkar ju klart.
Ja, eftersom det nämns kritiskt att folk brukar påstå det, och det har vi också med en massa av annan folktro och övernaturligheter, alltså signeri, lövgeri som det heter. Och när präster kritiserar det, då lär vi oss att folk tyckte om att använda oblat, kyrkogårdsjord, grodor, katter, allt möjligt annat för att utöva sin egen folkliga magi.
Och det här var för att göra gott i första hand vad jag förstår, inte för att man skulle skada andra.
Nej, men sett ur kyrkans perspektiv så är ju allt det här förkastligt.
Ja, naturligtvis.
Och därför nämner man det. Och då har vi ju kommit fram till en av de företeelser som har visat sig vara allra mest svårutrotlig. För vi idag, vi tror ju inte på de här trollkvinnorna i luften. Inte ens turistverksamheten, vi bor jungfrun, tror att det flyger häxor där.
Nej, däremot men någonting som verkligen har överlevt in i vår egen tid, det är astrologi. Och det var ju också ett av de här spåren, ovetenskapliga folktro-grejerna som...
Ja, och få saker förmår reta gallfeber på moderna, vetenskapligt skolade människor lika mycket som det här. Jag stör mig enormt på att folk tror på det här, och jag är inte ensam om det. Alltså tron att solen, månen, stjärnorna, planeterna och andra himlafenomen påverkar händelseförlopp på jorden och därför kan studeras i avsikt att utröna framtiden. Under antiken så har det här varit jättepopulärt. Herospikes, alltså dåtidens astrologer, de var väldigt ofta anlitade. Och prästerna på kyrkomötena vände sig strikt emot det här och sa att det här är ju bluff. De kan inte förutse någonting. Himlafenomenen påverkar inte jorden. Det gör människan själv genom sitt handlande och Gud. Men inte stjärnor och planeter. Sluta med det här. Man förkastade det fullständigt. Men när vi flyttar fram en bit in i tidig medeltid så har attityden förändrats fullständigt.
Ja, för det slår mig att man har ju träffat på präster som är jätteintresserade av himlafenomen och astrologi långt fram i tiden, på 1500-1600-talet och säkert ännu senare. Så här har ju någonting skett.
Mm, och den här processen kan vi undersöka i detalj. För det första, när man nu sitter och diskuterar de här svårutrotliga folkliga vidskepelserna. För det första kom vissa typer av förbjuden magi att uppfattas som mer förbjuden och farlig än andra. Om man nu ska attackera korkade människor för att de är vidskepliga, så får man rangordna dumheterna för att veta vilket som är viktigast att attackera. Och jämfört med andra hedniska faror, till exempel blotande åt avgudar och annat, så är astrologi relativt lindrigt som hot. De som nu sitter och studerar planeter och stjärnor, de är ju i allmänhet inte ute efter att aktivera någon förbjuden gudom för att döda grannens boskap eller något sånt, utan de är intellektuellt intresserade. Och för det andra så var det ganska enkelt att hitta företeelser i både världsliga och kyrkliga skrifter som påminner om astrologi. Jag menar, alla visste att månen var en viktig planet, att månens faser kunde länkas till menstruationscykeln eller tidvattnet. Någon sorts samband fanns det. Vilket samband? Jo, att intressera sig för det här, det är ju inte förbjudet. Det är inte nödvändigtvis hedniskt och vidskepligt, utan det är lite vetenskapligt intressant. Och dessutom så är det tankekrävande. Det är en hobby som kräver lite intellektuell möda. Det är inget bönder gör, men en biskop med lite tid över, han kan sitta och spekulera. Och allt det här gör att astrologin kan, alltså mutatis mutandis, när man ändrar det lite, så småningom blir ett led i det kristna sökandet. Alltså, man börjar bli intresserad av det. Det här tar tid. Vi snackar hundratals år. Jag har ett favoritexempel på sån här upplyst tänkare som försöker stoppa det. Han heter Sisebut. Han var kung i Spanien i Visigotriket. En mycket lärd kung. Han skrev själv en lång dikt om månförmörkelser som han försökte förklara utifrån astronomiska principer. I strid mot vad dumma spanjorer tyckte enligt honom. Folklig vanföreställning, det var att månförmörkelser, ja, de äger rum när månen har råkat illa ut. Månen har dragits ned i en underjordisk grotta av en trollkunnig kvinna med hjälp av en magisk spegel. För att rädda månen så måste man utöva magi, föra oväsen, skrika och trösta månen för att häva besvärjelsens makt. Sisebut menar att det här är dumheter. Det finns en vetenskaplig förklaring till fenomenet. Och då drar han in astronomi, konfronterar den med astrologi och diskuterar, men fortfarande med utgångspunkten att det här är dumt, jag ska berätta hur det verkligen ligger till. Lite senare så börjar man göra skillnader. Isidoros av Sevilla, bara något decennium senare, lägger fram att det finns olika typer av astrologi, nyttig astrologi och onyttig. Jag menar, den astrologi som säger att jag ser på solens gång att det snart blir sommar, det är dags att få vårsådden klar.
Låter bra.
Det är en bra, eller att jag kan nu förutspå att det kommer bli mörkare, ty jag ser att det är höst. Självklart. Och det här är ju, sådana där saker är ju viktiga för bönder. När ska man odla, när ska man skörda? Ju mer man diskuterar det här, desto vagare blir gränsen mellan nyttig och onyttig. Och på 800-900-talet, då sväljer man allt. Då kan kometer resultera i att man tror att det blir krig, och då kan man sitta och spekulera astrologiskt med zodiakens tecken. Och då har man gått från totalt förkastande till att man anammar allt med hull och hår. Alltså folkliga föreställningar segrar och de intellektuella tar över fullständigt.
Ja, så de här många, många små stegen då, skulle man kunna säga, gjorde att astrologin faktiskt lyckades smyga sig in under kristendomens paraply. Och en sån som Isidorus då, han bidrog.
Ja,
till det får man väl
kan
säga.
Jag nämna lite om honom. Han är alltså helt glömd idag. Men Isidorus av Sevilla skriver alltså en hel egen encyklopedi. Alltså i flera band. Så man sitter med sitt lilla forskargäng i Sevilla. Och vi vet att det här är ju handskrifter, tidig medeltid, 600-tal. Vi vet då, tack vare alltså notiser i brev från Irland och Skottland, att bara några decennier senare så hade man avskrift av encyklopedin hela vägen uppe på Hebriderna. Så det här är inte en intellektuellt overksam tid, utan handskrifter kopierades direkt och spreds ut. Så sådana här auktoritativa utlåtanden, de lästes. Och så tog man över dem och på så sätt sprids sådana idéer. Och då kan man ganska lätt komma och säga att jag tycker Isidorus det här. Ja, då kan jag kanske fundera över planeten Jupiters betydelse. Vem vet? Och så börjar man att tänka. Så att präster accepterar folkets tro och ger den liten kristen för nissa.
Ja, jag antar att ett sätt att ge den här kristna förnissan måste ju också vara det att hela den här, alltså månen, solen, planeterna, allt det är ju faktiskt sånt som Gud har skapat. Att börja läsa det kan ju vara ett sätt också att se att
alltså, Gud har en poäng,
ja,
här.
Gud har en poäng här.
Men precis. Det är vi smartisar här som kan räkna ut den, och det kan ju inte vara fel.
Tänkte man så?
Så börjar man tänka, och hoppar du fram till 900-talet, då tänker man absolut så, och sen läggs det till grund för det som sen blir universitetsundervisning. Jag menar, vi kommer så småningom att tala om digerdöden.
Ja,
hur förklarade prästerna digerdöden? Jo, att Gud hade placerat en massa himlakroppar uppe i himlen, som det var människans, de intellektuella smarta människornas plikt att försöka utreda den symboliska betydelsen av Mars. Vad vill Gud säga med Mars? Jag är blodig, jobbig planet, blodig, mörk, röd, varslar säkert om krig och död. Jupiter är ett stor planet, varslar säkert om stora händelser. Saturnus, ond, gammal planet, ja, säkert ondskefulla saker. Och så vilket tecken står den i? Det är så här man vid Sorbonneuniversitetet i Paris förklarar digerdödens ankomst på 1300-talet. Där hade man aldrig accepterat 1000 år tidigare. Då hade man betraktat det här som ovetenskapligt flum och ordinerat 5 års botgöring åt dumskallarna som hävdade det här. Men det här är alltså mina dåtida kollegor vid Paris universitetet som trodde på med hull och hår.
Det kommer vi få återkomma till, ja, i en kommande säsong.
Ja. Jag kan ju avsluta det här om jag får göra en liten dickig utvikning.
Ja, det är klart.
Men den kanske mest, när jag skrev den här boken om häxeri och trolldom, mest alltså skrattretande, snedstreck, fascinerande utvecklingen i tron på den allra mörkaste figuren av alla som folk berättar om. Fan själv. Djävulen. Man börjar under den här tiden komma fram till den här faustiska uppfattningen att det går att sluta avtal med potentaten i fråga. Att besvärja en demon, det är jobbigt. Kräver intellektuell ansträngning, du måste ha pluggat. Att dessutom besvärja djävulen själv och sluta avtal med honom kräver ännu mycket mer. Så det är egentligen bara biskopar och ärkebiskopar och påvar som har den intellektuella kapaciteten. Så varför inte försöka? Så börjar folk att tänka.
Gör de det?
Du har Sankt Theophilus historia. Sankt Theophilus ska ha levt någon gång på 500-talet i mindre Asien. Han var verksam inom kyrkan och råkade vara lite inaktiv i ett biskopsval, så att hans värsta fiende blev vald till biskop, och han blev rasande över att tvingas lyda under den här knölen. Och då, eftersom man inser att nu dröjer det länge innan kan gå och dör och jag kan ta över, så Gud kommer inte att hjälpa mig att ta död på honom, men oppositionens ledare kanske gör det. Så han säljer sin själ till djävulen för evig pina i helvetet om djävulen i gengäld ser till att låta honom bli biskop kvickt. Helst så att motståndaren dör på kuppen. Och djävulen lyder. Theophilus undertecknar kontraktet. Biskopen dör och Theophilus blir vald. Allting väldigt kvickt. Sen blir Theophilus djupt ångerfull. Herregud, vad har jag gjort? Jag har lärt min karriärism och min ambition fördunkla mitt förnuft. Nu får jag vara biskop i något år och sen kommer jag lida i helvetet evighetens evigheter. Hjälp! Och så ber han då till alla möjliga helgon och Gud och Jungfru Maria och håller på i 40 dagar, hoppas att någon ska lyssna. Gud och Jesus gör det inte. Helgonen inte. Jungfru Maria tröttnar till slut på tjatet och säger, ja, du verkar vara sant botfärdig, så jag ska ta upp det här med Gud och så ska du nog slippa undan. Ja, svaret är ja. Du är sant botfärdig. Du är nu befriad från djävulspakten.
Men det måste ju djävulen tycka.
Djävulen blir ju, med rätta skulle man hävda, djupt upprörd över detta avtalsbrott. Och tänker absolut inte släppa sitt byte, utan morgonen därpå vaknar Theophilus med kontraktet fastnitat på bröstet. Mm. Det gäller. Och då vet han ju inte vem har rätt här. Vilken juridisk institution är sann? Så då får han gå till en biskopskompis som är ännu mer lärd, ännu mer intellektuell, pluggat ännu mer. Och så han ger då utslaget att Jungfru Marias ord väger tyngre än djävulens. Och då är han lättad, så lättad att han dör av en hjärtattack på kuppen. Och kommer till himlen och blir Sankt Theophilus, det botfärdigas skyddsängel. Det här tror säkert inte folk på. Det här är entertainment och underhållning. Det här gör man skådespel om under medeltiden. Men blotta tanken att det går att sluta avtal med mörkrets makter, som man berätta roliga historier om då, den skulle ju senare, om vi flyttar fram till 1500-1600-talet, bli oerhört förödande för väldigt många helt oskyldiga människor.
När
vi
det är en bra historia faktiskt, måste jag säga.
Ja, det här blir på 1200-talet ett av de första skådespelen på franska. Le Miracle du Théophile av Rytbeuf, en troubadour. Men det är alltså fortfarande spännande historier som berättas. Det är ingen som åker fast för det här, inte än. Men grunden läggs till vad som komma skall. Så den tidiga medeltiden, den är inte mörk. Den är explosiv, grundläggande, full av folklig kultur som möter elitkulturen. Och då läggs byggstenar till traditioner och myter som skulle bli mycket viktiga senare i tiden.
Och man reser inga häxbål, utan man ger folk lite botgöring om de är...
Man ger dem fingret och säger, vet hur, tror inte på det här. Stormmakare, trollkvinnor på kvastar. Läs på, du kan bättre.
Ja, det kan ni också göra. Tycker ni att det är spännande med häxor och sådana här saker, så har faktiskt Dick skrivit...
Ondskans tid heter
den. Ondskans tid heter boken. Den är tjock, men du har också skrivit en lite tunnare grej om häxeri, eller hur?
Som bara heter häxprocesser, men ja. det är en liten light version. Men det viktigaste som vi vill egentligen förmedla här, det är att allt det här vet vi på grund av att det finns källor kvar. Texter som fortfarande existerar från de här så kallade mörka tidsåldrarna. Så här många källor med så här mycket information till och med om vanligt folks dumma åsikter om stormmakare, häxor och trollkarlar. Att vi vet så här väldigt mycket beror på att det är ingen mörk epok. Så här många källor ger oss en ljus, spännande epok där mycket forskning återstår att göra.
Mm. Nästa avsnitt av den här podden kommer att handla om någonting helt annat.
Ja, för nu har vi stirrat oss väldigt starkt inriktat på skriftliga källor hela tiden. Och det har blivit dags att titta på lämningar i kulturlandskapet.
Ja, det måste bli lite hands-on nu. Vi ska gå ut och titta på fornborgar.
Absolut, och de har vi runt omkring oss i vårt eget landskap också.
Så tack för idag och väl mött bland fornborgarna nästa gång.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.